Blått snack är gott snack. Jag heter Hasse Strandberg.
Och jag heter Ole Törner.
Och han heter Omid Nazari. Välkommen till Blått snack.
Tack så mycket, tack så mycket.
Du, det har varit en lång försäsong. Eller, alltså, vad är du i säsongen någonstans normalt nere i indonesiska ligan?
Vi hade hunnit spela tre matcher och vi startade rätt bra och etta. Så kom ju allt det här och ja, åkte hem till Sverige.
Finns det någon tanke på när ni ska börja igen?
Beslutet kommer att tas nu 13 juni, säger de. Allt beror på, i och med att det är lockdown där borta. Så allt beror på hur det utvecklar sig.
Vi ska säga att din hemklubb, alltså, om jag uttalar rätt, Persib Bandung, är det din hemklubb just nu?
Ja, exakt.
Man hör ju inte så mycket, ska jag ärligt säga, om den indonesiska och den filippinska ligan. Alltså, hur är den jämfört med allsvenskan, de europeiska ligorna?
Det är en skillnad, det är en upplevelse att åka dit. Fotbollen är jättestor i Indonesien, vilket jag inte alls visste om innan jag åkte dit. Men man märker att den är jättestor där. Och vi har alltid fullt på läktaren, medan i Filippiner där mer att folk är intresserade av basket, är mer amerikaniserat. Men vi hade ett jätteduktigt lag, spelade Champions League-kval varje år och gick bra i FC Cup med då motsvarande Europa League i Europa, skulle jag säga. Men ja, där gjorde vi rätt bra ifrån. Så, nej.
Och du klarade dig bra också?
Ja, nej, än så länge har det gått bra. Då borta, jag har varit där nu i 4 år, så jag har vant mig.
Vant dig? Alltså, vad är det du behöver vänja dig vid?
Nej, men det är helt ny kultur och vädret är annorlunda. Det är alltid varmt och kvart och fotbollen är annorlunda. Ja, det är väl det.
Men du, vi ska ta oss vidare i börja i din fotbollsresa. För den börjar ju i Malmö FF, det är ju därför vi är här idag. Omid, alltså, knappt i Malmö FF, vem var din första tränare?
Första tränare, jag började från fotbollsskolan. Ja. Så första tränare, jag minns inte.
Vem var den första som du liksom kommer ihåg som satt en prägel på dig?
Prägel? Det måste vara när vi kom upp till P16-lag, P15, P6 då, Palle och Tore tog över. Så nej, det utvecklades jag mycket, kände.
Och Palle och Tore, det är ju klassiskt par. De vann mycket SM-guld tillsammans som tränare.
Exakt.
Både P16 exakt. Och P18.
Ja, nej, som du säger, vi vann P16 det året med det laget vi hade. Och ingen förlust spelar det året. Sen har jag också vunnit JSM och U21-SM har jag också fått vara med om.
Och jag skrev en bit om det här laget som då vann P16-SM utan... Ni vann alla matcher hela året och vann 5-1 mot Djurgården i finalen på Stockholms stadion. Och det var en viss Alex Nilsson som gjorde 3 mål där.
Exakt. Nej, vi hade ju jätteduktiga spelare i det laget. Och, som du säger, Alex Nilsson, han gjorde många mål det året också.
Ja. Oskar Lewicki var med. Pontus Jansson hoppade in i finalen.
Nej, det är ju som sagt många. Sen, just det laget var det ju några landslagsspelare också i ungdomslandslaget. Och P16 var jättestarkt. Alltså, vi hade ett jättestarkt lag.
När du sen var med P18, hade du fortfarande Palmeiro och Tore som tränare där?
Där var det ju Thomas Sjöberg och Leif Engqvist på den tiden, ja. När vi kom upp i laget.
När du höll på det som bäst och vann allt det här, då måste du ha tänkt att jag kommer ju snart att spela i Allsvenskan och kommer att etablera mig där. Sen blev det lite grann i Allsvenskan. Var det skadorna som gjorde att du inte kunde gå längre? Eller?
Nej, men det som du säger, jag tyckte personligen det gick jättebra för mig under juniortiden. Då tyckte jag spela bra och så, och jag ska även debutera tidigt. Första året i juniorlaget, när jag var 17 år, fick jag hoppa in mot Nordsjälland också. Året därpå, när jag fyllde 18, det var då min första korsbandsskada kom. Vilket var rätt tufft då, att vara så ung och vara med om sån skada. Och det tog tid att komma tillbaka från den, så jag kanske, det är en av anledningarna.
Och sen under tiden så sprang ni lillebror förbi dig. På sätt och vis. Nu har du tagit tillbaka det.
Ja, nej, men det är som du säger. Jag var ju borta sen, så vi kan ju chansen och gjorde det bra. Så. så är ju fotbollen.
Han är han i Filippinerna nu?
Han är i Malaysia nu.
Han är i Malaysia.
Ja, han är i Malaysia nu.
Hur går det för honom?
Ja, det är samma där. Han har precis börjat. Han blir värvad nu under vintersönstret till ett nytt lag. Och de spelar Champions League-kval. Kom till sista omgången av kvalet. De förlorade mot Seoul. Och när de hade precis börjat ligan så blev det samma som mig. Vi båda åkte hem till Malmö. I och med att det är lockdown där borta.
Du, av alla de här lagen och de ligorna du har spelat där nere, alltså, hur många är inhemska produkter? Alltså, man ser ju liksom de topplagen här i Europa liksom, så är det ju väldigt få inhemska. Är det mycket importerade spelare så att säga nere i den asiatiska ligorna?
Där är ju regeln att man bara får ha tre utlänningar och en asiat, en med asiatisk pass. Så det är fyra utlänningar, så måste resten vara inhemska spelare. I Indonesien så är det många som får passet. Många argentiner, brasilianer eller ja, vart nu än är från. De kan då få passet efter några år. I Filippinerna, i mitt förra lag, innan jag kom till Persib, där var det många som mig som var halv filippiner, som hade passet, som var från Europa. Och där, det var just där vi hade ett så starkt lag i Filippinerna.
Om man nu ska jämföra lite grann med de storlagen här i Europa och bara för att få en liten alltså, Persib, alltså, om du skulle jämföra det med alltså, storleksmässigt mot något av de stora europeiska lagen för att få en känsla, så vad skulle du kunna jämföra med?
Storleksmässigt som klubb, ja, de ligger ju i sociala medier. Så ligger de ändå topp 25 i världen när det kommer till Europa, så det är inte ett stor klubb så i Asien.
Och du har ju enormt många följare på Instagram till exempel.
Ja, det har blivit så nu. I och med att det har gått bra så är att man är just i det laget. Så har det blivit att det är kul. Men Preset är en jättestor klubb. Och vi har alltid fullsatt på alla matcherna. Så det är ett häftigt tryck.
Hur många är fullsatt?
Nu spelar vi på den lilla arenan som tar kanske mellan 30-40 000, men annars så har vi en annan stor arena som kan ta upp till 60-70 000, men där är inte säkerheten, där är det inte tillräckligt säkert att spela, så de låter oss inte spela där längre.
Men hur är känslan att kliva in på, alltså inför 60 000 bingalna indonesier?
Det är en häftig känsla såklart. Det är det man spelar för en sån atmosfär och uppleva något sånt. Det ger ju en extra kick, absolut. Nej, det är bara kul. Det är kul att spela.
Och sen har vi då bara ett par matcher på den här säsongen som slutade så snöpligt med lockdown och allt det här. Du kommer hem till Sverige, har tränat lite grann och hållit igång tillsammans med lite gamla MFF-kompisar.
Exakt. Vi är en grupp då. Och Robin är vår tränare. Han var ungdomstränare innan.
Robin Asterhed då, ja.
Exakt. Så vi har hållit igång. Jag, Amin Helander, Pontus och med. Ben Barudin och Saman Goddes också varit med och tränat. Så näring. Det är bra kvalitet på träningarna. Så det gör det ju enklare att hålla igång när man tränar med dem. Och så är det bra kvalitet.
Och din klubb tycker det bara är bra att du håller igång?
Ja, vi får ju egentligen program skickade till oss. Och vi håller ju kontakten och så. Men i och med att man kan träna fotboll här så är det ännu bättre för mig. Så ja, det har de inget emot.
Blir det mycket tråkningar mellan dig och brorsan Amin?
Vad sa du?
Blir det mycket snack om vem som är bäst och sånt mellan dig och brorsan Amin?
Nej, inte längre. Inte längre. Vi har växt ifrån det.
han vet sin plats.
Exakt. Han vet det nu.
Nej, för ni har ju inte spelat ihop mycket egentligen.
Nej, det var ju någon gång i Malmö så. Inte så mycket utkött, men det var, jag minns det var typ en två matcher utkött. Sen mot Djurgården hoppar vi båda in och mot Milan. Det är de matcherna. Vi spelar hela så mycket under ungdomstiden. Så det hade varit kul. Det hade varit kul, men det är bara så det blev.
Du var ju vände en liten tur upp i Ängelholm och hade då en viss Joakim Persson som tränare. Hur var han som tränare, du Omid?
Nej, han var grym. Han gav mig ju chansen i Superettan. Fick visa upp mig där och kanske en gammeldags tränare. Mycket
old school.
Där vi old school känns det som, ja. Där vi sprang mycket och ja.
Han sa alltid vad han tyckte också.
Så säger jag mycket vad han tycker och tänker. Så nej, rakt på saker.
Hur tror du chansen är för honom att ta sitt Varberg genom den här allsvenska säsongen som vi har framför oss?
Men nu har jag ju inte följt Varberg så mycket. Jag följer inte Superettan så mycket nu när jag är där borta. Det är mest allsvenska när jag ska följa någon. Men de gjorde det jättebra förra året väl. Mm. Var det så? De har en farlig anfallare, märkte jag. Han gjorde många mål. Från Malmö också.
Exakt.
Så, nej, som sagt, jag har inte följt dem så mycket. Så jag vet inte hur laget spelar. Och
vi till stället har MFF. Hur tror du att det kommer att gå för dem nu med ny tränare och allting?
Nej, men MFF, de har ju alltid ett starkt lag. Och de ska alltid vara där uppe och slåss om guldet. Så bra är de varje år. Och detta året också, när man sett truppen de har en stark trupp. Men det är också mycket med att de spelar i Europa också. Ska de kvala i år eller?
Ja, och det är inte riktigt bestämt hur det blir med det om man ställer in kvalet och kanske startar turneringen direkt. Hur det blir det med att få en plats. Men troligen blir det kval och då är det var man startar och när man startar och sånt. Det kommer väl ge sig efterhand, men någon form av Europaspel blir det.
Ja, nej, men det är om de kan kombinera Europa med allsvenskan så ska det väl, som de då har lyckats med de flesta åren, så ska det nog gå bra. De är många duktiga talanger, har jag sett. Man läser ju mycket. Jag har inte personligen sett dem, men man läser ju att det kommer fram många, många unga spelare. Mm. Så det är kul.
Och nu får de ju chansen för att de har ju ändrat det lite grann. Ove Rösler vill ju inte släppa fram de unga, men Jon Dahl Tomasson kommer väl göra det i större utsträckning. Han har mer eller mindre order att göra.
Okej. Nej, det är bara kul för dem att få testa och kunna släppa fram de unga spelare. För Malmö har ju alltid haft jättebra unga spelare. Så nej, det tycker jag absolut.
Har det varit ett lite för sådär svårt nålsöga att ta sig igenom och ta sig upp hela vägen upp till toppen i A-laget och så vidare? Att man har tappat alldeles för många unga spelare, varit för snål, tror du, ibland och med, eller?
Nej, nu har det ändå gått bra för Malmö. Man kan ju inte säga att de har gjort fel.
Nej, inte fel, men jag har bara tänkt på de unga spelarna sådär.
Jag tror säkert att fler hade kunnat komma upp här kollegan. Den kvaliteten finns hos de unga, men som sagt, det går ju bra som helst för Malmö. Nej, jag vet inte. Men så, ja, jag tycker Malmö har, som jag nämnde, en jätteduktig unga spelare varje år. Mm.
Och det funkar ju rätt bra på din tid. Det var ju ganska många som kom fram totalt från det här laget som vann i ESM och PS.
Ja, det är som du säger. Det är många som kom fram. Vi hade ett jätteduktigt lag och många bra spelare. Och på ett sätt kunde man väl är att många skulle väl kunna ta klivet.
Hur mycket kontakt har du med de killarna från förr?
Nu träffade ju Pontus på träningarna innan han åkte tillbaka till England innan dess. Så det var länge sedan vi träffades. Annars då Helle Holm, Mohamed Asanovski, vi umgås ändå då och då. Metin Hamid, Robin Simovic har ju bra kontakt med. Så det är en del man snackar med fortfarande. Vi har en bra sammanhållning också i det laget.
Finns det inte någon dröm någonstans om att alltså, vända hem, eller tänker du om tanken att vända hem och spela i Malmö de där sista åren liksom, och få göra ett litet avslut himma vid?
Drömmen var ju alltid en dröm uppfylldes när jag fick hoppa in allsvenska för Malmö, såklart.
Såklart.
Och en annan dröm hade ju varit att man fick slå igenom i Malmö. Men det blev det ju inte så, och man tog en annan väg. Och nu har det ändå visat sig vara bra för mig personligen. Det har gått bra för mig borta i Asien. En liten dröm finns där, att man vill kunna, att man får chansen att göra ett avtryck i sin klubb. Alltså Malmö är ändå klubben jag växte upp i. Så.
Hör du det, Daniel det Andersson? Ändå, skärp dig nu.
Det är ändå klubben ut hjärtan, men ja. Det är inget jag tänker på så, men det är nu när du nämnde det så kan man ändå ha det så i bakhuvudet och känna att ja, drömmen har varit att kunna göra ett avtryck med Malmö.
Hur många år har du kvar på kontraktet nere i Indonesien?
Det är detta året ut. Det var ju...
En intressant sak är ju att när du då var i Ängelholm och sen FC Rosengård, så var det inte till och med så att du tänkte på att lägga av och trappa ner, men så... Plötsligt så kom den här nytändningen på karriären. Vad var det som hände egentligen?
Det hade gått bra för mig den säsongen. Året innan hade jag varit uttagen till Irans landslag och så. Så det hade gått helt okej. Och mitt i allt, när det går bra, så går mitt korsband av.
Igen då?
Igen. Andra knät, ja. Vilket var jättejobbigt. Då har jag då 22 år. Så då blev det att man fick börja om med hela processen. Och när jag väl kom tillbaka så kändes det så långt ifrån. Man fick ett spel och tog tid innan man kom in i det igen. I och med att man varit borta så länge så känns det som att glädjen lite försvann för fotbollen.
Vad var det som lyfte dig i det läget? Jag var så imponerad när man är där nere och vänder på botten och tänker att livet är skit och karriären går åt helsike. Vad är det som lyfte dig i det läget?
Jag bröt till och med mitt kontrakt, men jag hade ett år kvar så jag valde att bryta det och kände för att komma hem. Och bara var hemma i Malmö. Jag valde att spela ett år i Rosengård. Där jag kände att när det året ska jag ta efter vad jag vill göra. Och kom då till Rosengård. Då tukade jag min fot jätte... Alltså, jag skadade jätte... Det blev en jättedålig skada. Och samma där. Det känns som jag får börja om igen.
Shit.
Och det tar typ ett halvår innan jag kommer in i det. I division 2, jag kände att med min kvalitet så ska jag ändå dominera division 2. Jag kunde inte känna att jag gjorde det när jag kom till Rosengård. Och ja, på ett sätt hade jag ändå gett upp det lite. I och med allt det här som hände så hade jag börjat planera och börja plugga kanske. Men sen så kom ju allt detta med att i och med att Filippinernas landslag har velat ha mig sen tidigare, så frågade de mig då, ja men vill du testa på här ett år och se hur det känns och kan ta det därifrån. Jag tänkte varför inte. Blev som det blev.
När kände du att det vände? Liksom, att nu är jag en stor spelare igen.
Nej, men redan första året så fick jag den nytändningen. Kom till en helt ny miljö. Ett helt nytt liv. Så det blev att man fick en nytändning. Det gick bra och då blev jag värvad till ett lag i Malaysia året efter. Så där kunde jag ändå känna okej. Okay, nej men jag har fortfarande... Det går väl fortfarande. Jag har väl fortfarande kvalitet.
Hur är träningen alltså rent fysiskt jämfört med de klubbarna du har spelat här hemma i Sverige och om du jämför med resten av världen? Alltså, hur är upplägget på träningarna?
Fotbollen är ju skillnad här. Det är ju mer, här är man ju mer fysiskt stark och mer bättre fysiskt tränad. Det är mycket bättre här på spelarna. Men där är alla så snabba, alla så små. Så lite skillnad är det. Träningen är ju annorlunda. Här är det mer organisation också på fotbollen och allt runt omkring.
Vi måste ta det lite grann om Irans landslag också. Hur nära var det liksom, du har varit i Sveriges landslag på pojk- och ungdomsnivå och sen så Irans landslag och sen så sa du att Filippinernas landslag också vill ha det. Alltså, om du själv hade fått välja mellan de här tre, vad hade du tagit?
Ja, det hade väl varit mellan Sverige och Iran då. Om jag hade kunnat välja. Men fotbollen är inte så stor där. Men när det bara blev att det var ju Ronny och Mette allt annat var så avlägset med Sverige. När man då var i Superettan. Och för mig så var det en jättehäftig upplevelse. Men samtidigt så är jag född uppväxt här, så jag är ju svensk. Så det är svårt att säga. Jag ångrar det att jag testade att ta det.
Det ska väl sägas också att det var en speciell person som hade Irans landslag på det, den tiden.
Ja, exakt. Carlos Queiroz, han åkte ju hem till oss här i Malmö. Och vi satt här hemma och snackade.
Det var svårt att säga nej då, eller?
Nej, det var inte så att vi svarade direkt, men det blev också när man hoppade på det tåget.
Hur var han som tränare?
Nej, han var duktig. Han ser allting. Han kommer upp till en och snackar om vad man kan jobba på. Och lite så. Nej, och det gick ju bra för Irans landslag under hans tid.
Om vi tar det här med tränarna. Vilken tränare är det som har påverkat det mest och betytt mest för dig genom hela karriären?
Just nu, det är väl tränaren som jag hade i serien. Vi hade en tränare som heter Risto Vidakovic som har spelat i Real Betis innan också. Jätteduktig tränare. Och jag trivdes jättebra med honom. Men sen som jag sa under ungdomsåren, om det är någon som har satt sina största del, Palle och Tore, där känner jag att jag utvecklades mycket.
Kan du känna att nu när du tittar tillbaka, liksom, alltså, du har hunnit med så, ändå, så otroligt mycket och rebootat din karriär, kan du se slutet, eller det tänker man inte på när man är ändå, du börjar närma dig 30 nu?
Ja, nej, men det är klart, jag känner ju fortfarande att jag har några år kvar. Kroppen känns fräsch, jag tar hand om den. Men det är klart, fotbollen var ju inte för alltid. Men just nu försöker jag bara njuta tiden av att spela fotboll. Jag vet inte vara för alltid. Kanske man gjorde lite för givet innan när man var yngre, men jag är uppskattad med nu.
Har du någon dröm eller några funderingar, sådana här tankar på vad du skulle vilja göra när du någon gång lämnar fotbollen här om ett antal år?
Jag sitter fortfarande och tänker på det. Jag har inte riktigt hittat det än, vad jag vill göra, men jag får se. Som sagt.
Det är the million dollar question lite grann.
Exakt. Det är det man håller på att fundera på nu. Nej, men jag har inte riktigt hittat vad jag vill göra efter. Men det är klart man tänker på det. Absolut. Inget som riktigt har hittat den.
Under de här åren i Asien nu, 4 år är det väl snart, eller till och med 5. Har du liksom utvecklats på ett annorlunda sätt som människa? Har du hittat några nya grejer att göra, några nya intressen och så?
Absolut har jag det. Jag tycker jag har mognat jättemycket. Sen jag flyttade dit där man har fått leva själv i ett tag. På andra sidan jordklotet. Så det är klart man har växt som människa. Men sen gillar att göra. Ja, jag har alltid gillat att resa för det. Det är så att man reser mycket. Man får sin fritid. Annars är det inte något nytt som man har kommit på att man gillar att göra. Men det är mest att man har mognat mycket som person. Och så som man tar hand om sig själv nu. Och förbereder sig. Nästa träning kanske jag inte gjorde när jag var yngre. Så man känner ju en stor skillnad med det också nu.
Har du hittat något ställe, någon plats liksom som... Du kan säga att åk hit, det är fantastiskt vackert och det är trevligt.
För mig är Filippinerna mitt favoritställe och jag brukar annars åka till en ö som heter El Nido. Det är min favorit. Ja.
Och det var det innan också du kom dit? Alltså
nej,
Filippinerna,
det var det inte det. Men nu när man levt där ett tag så har det blivit en andra hem.
Du har inte funderat på som Zlatan så att han gick och köpte sig en ö någon skärgården uppe i Stockholm. Du har inte funderat på att köpa någon ö nere i Filippinerna eller så?
Jag önskar jag hade hans konto. Det var inte något problem.
När vi ändå är inne på det, alltså, kan man tjäna så bra i Asien att det går att tacka nej till en massa anbud från Europa för att du behöver inte flytta?
Jag beror på vilken liga i Europa, men man kan ändå spara undan en del pengar. Ja.
Du tjänar mer än vad Alex Nilsson gör på Malta, eller?
Jag vet inte vad han har redan. Jag är nöjd.
Bra svar, Omid. Men du, alltså, vi har dålig stämning här nu. Om vi tittar, när du är nere i Indonesien och har varit där, värmen är olidlig. Vad saknar du mest här hemma från Malmö? Alltså när du sitter där nere?
Där nere är det mest familjen och vännerna. Ja.
Inte det skånska vädret eller så?
Nej, den kan jag klara mig utan. Men nej, det är familjen och vänner. Det är de man kan sakna lite. I och med att Indonesien är ju... Jag är ju ändå halv filippin, så det var enkelt att komma in. Alltså utanför fotbollen, så det är lättare att komma in i det livet. Men i Indonesien så känner man ändå sig. Så jag är ju ensam där borta, så... Det kan kännas lite ensamt då.
Finns det någon speciell lagkompis du umgås med mycket och så vidare? Någon annat utlandsproffs då?
Ja, det blir ju att man umgås mycket i och med att man bor nära varandra. En kille från Argentina. Han umgås så mycket. Den killen umgås så mycket med dem.
Så du ser inte ensam i en lägenhet och... Jag tänker på fotboll hela tiden.
Nej. Jag känner att jag måste koppla bort fotbollen ibland. Så är jag.
Om vi jämför alltså fotbollen på Filippinerna och fotbollen i Indonesien. Hur pass mycket större är det i Indonesien?
Det går inte att jämföra. Alltså de fanatiker i Indonesien är som du säger. Man kan ju se på min Instagram nu där jag har fått jättemånga följare.
Ja, vi ska säga hur många också. Det är väl 400 000 och sånt.
Ja, där omkring. Och huliganer på läktaren, bengaler och så vidare. Så nej, det går inte att jämföra. Det är en häftig upplevelse. Det märkte jag redan andra veckan jag kom till Indonesien. Jag fick ju en sten kastad mot mitt huvud och träffade pannan. Så jag hade inte varit med om förr, men ja, det är så mycket de älskar sina klubbar här.
Du, alltså, här har vi ju våra Skånederbin som är det stora, heta liksom, Malmö mot HIF kanske, eller någon av Stockholmsklubbarna. Vilket är årets stora match nere i Indonesien för dig?
Det är vårt lag mot Persija Jakarta.
Är det en riktig hatmatch eller?
Det är Indonesiens El Clasico. Så nej, spelar de i Jakarta så kan det vara 70 000 på läktarna. Fullt tryck. Men matchen blev flyttad till Bali nu när jag kom. När vi skulle möta dem i och med säkerheten. Jag var tvungen att spela på en annan plats. Så det inte blev allt för våldsamt, så folk har dött tidigare under dessa matcherna. Det är lite tragiskt då att det ska behöva gå så långt på grund av fotbollen.
Är det lite problem med arenorna att de är inte byggda för att vara säkra?
Arenorna är ju som vi säger, till exempel den i Jakarta, den jättefina arenan, den hade ju vilket lag är i Sverige, tänker jag. Det är väl poliser, så antal poliser, så kanske de inte kan täcka upp mig. Alltså jag har tillräckligt med säkerhet.
Hur många lag kan vinna ligan egentligen? Är det en liten topp eller är det väldigt många lag som är bra?
Nej, men det känns som att många lag kan slå varandra. Det är en jämn liga. Nu låg vi ju som sagt etta förra året. Vann ju Bali United. Där han Broa spelade från Östersund. Som var i Östersund innan. Han slog vann förra året. Men det är en rätt jämn liga.
Har de sagt... Om ni nu vinner och får spela Asiens Champions League då, hur stort blir det?
Vi hamnar ju på kvalet då. Vi får kvala. Men det, jag har ju varit med om det innan och vi var ju nära mitt förra lag, nära låg vid sista omgången mot ett kinesiskt Tianjin, ett lag från Kina med 2-0. Så det är en häftig upplevelse. Mest det. Den har jag aldrig fått uppleva spel Champions League också.
Just det, den här matchen mot kinesiska laget, då måste ni ha varit inte i närheten av vår favorit, utan då måste vara stor favorit.
Ja. De hade ju Pat och Witzel och Modest som deras utländska spelare. Så det var lite skillnad på kvaliteten på deras och våra utländska spelare, men 2-0 var ändå helt okej resultat. Innan dess mötte vi Brisbane från Australien som vi slog ut då, och där förväntade heller ingen att vi skulle vinna.
Känns det som att du har hamnat i ett lag som kan vinna saker?
Mitt förra lag, ja.
Ja.
Mitt förra lag. Vi hade ett jättestort lag och vi, det var ett år vi även vann EFC Cup, vår zon då, Sydostasien. Så man vinner först sin zon innan man börjar spela mot lag i Mellanöstern och så vidare. Så ett år så lyckades vi vinna den och året därpå kom vi till final, stora finalen, och den åkte ut i semifinal förra året innan jag då bytte lag.
Omid, det var skitkul att höra av dig. Hoppas att ligan kommer igång snart och hoppas att Danne hör av sig. Det har varit skitkul att få se dig spela på stadion.
Ja, nej, tack mycket för att jag fick vara här och snacka med er.